Någon gång har jag varit med om det, att du har stött på ett fenomen eller en grej och så har du fått en så här väldigt tydlig bild i ditt huvud av någon person som du känner och är bara sådär att den där människan, den skulle nog vara bra på det här.
Mm.
Eller den där, alltså den här människan, han skulle nog vara jättedålig på det här.
Ja, alltså nu försöker jag ju komma på något konkret exempel, men det där är nog en bekant känsla att man associerar vissa människor med viss expertis.
Ja, det men som att om man om, och det behöver inte alltid vara liksom så logiskt, alltså att om du är på cirkus och så ser du en svärdslukare och så är det bara så där att alltså jag tror nog av mina kompisar så tror jag nog att hen skulle vara jättebra på att sluka svärd. Och så är det ju då en massa mikro fenomen som på något sätt beaktar det som man tror då att den människan besitter den förmågan.
Ja, eller är det att man ser på en människa så är det någonting i ansiktsdragen eller någonting i sättet som hen rör sig på som gör att man associerar till en annan människa som just har samma mikrorörelser då och sånt.
Mm. Ja.
Och sen så är det som gör att man tänker sådär.
Nå, oberoende så jag var med om det här fenomenet för att jag såg en video på en, ja, vad ska man kalla det, ett evenemang egentligen som jag inte visste existerar, men som åtminstone finns i England, och jag tyckte det var en jätterolig idé och ett sån här sak som jag tänker att någon gång när jag inte har så mycket annat för mig så skulle jag kunna ta det till Österbotten och att jag skulle kunna bli ansiktet för, att jag skulle kunna bli liksom fader för det här fenomenet. Och det är då alltså i ett litet område i England så ordnar de en maskcharmör-tävling. Alltså där det går ut på att man samlas vid en gräsmatta och det är väldigt så här uppsluppen stämning och man spelar, det är som en liten hornorkester som är där och det är så här lite karnevalkänsla. Men sen när det liksom börjar då så delas gräsmattan in i sektorer och så är det då fyra personers lag som ska göra allt vad de kan för att få maskarna att komma upp ur gräset. Och jag tyckte att det var en sån här jätterolig idé, men att det som slog mig direkt när jag såg det så var att det här skulle nog Kai vara dålig på.
Men nu är det väl jag av oss två här som har metat under sitt liv och liksom just grävt fram mask och vet vad man ska gräva och skulle ju förstås få fram maskarna.
Nej, men då, grejen är ju den att du får inte gräva. Alltså maskarna ska komma upp ur jorden av sig själv.
Nej, men då ska man väl pissa typ där eller som blöta jorden.
Ja, pissa.
Nej, men det är ju oklara regler här. Får man använda redskap eller får man bara...
alltså man får, alltså det var ju väldigt många alltså saker som människor använde sig av. Alltså det var allt från så här liksom shamantrummor till att de spelade blockflöjt och till att de var utklädda till fiskmåsar och trippa runt i en cirkel. Alltså att det fanns väldigt mycket och det var ju lite sådär show i det också att det var på något sätt att man fick den här känslan av att det var både de som lyckades få upp en mask men att som också gjorde det på mest underhållande sätt som vann. Men jag, det bara sköljde över mig liksom en sån här känsla av att du skulle vara jättedålig på det där.
Ja, men du måste ju motivera det här nu. Varför just den här märkliga evenemanget. Nej, då fick dig att tänka på...
Jag tror, alltså delvis så tror jag att du skulle bli så jättearg. Alltså att du skulle bli så förbannad på de där maskarna. För att du skulle på något sätt ha bestämt dig att det är nog liksom att om du läser T.S. Eliot så då kommer nog maskarna upp eller någonting. Och så skulle du sitta där och göra det. Och så skulle du bli totalt ursinnig när de inte kommer, de här maskarna.
Men det låter ju nu som att det här är ett lotteri. Eller för att det enda som kan få de där maskarna upp ur jorden är ju typ att de tvingas upp ur jorden. Och då är det ju om jorden fylls med vatten så de
nej,
måste få luft.
Man kan charma upp dem. Och jag menar, det, man vet ju också alltså fiskmåsar och, eller fåglar överlag, så de trampar ju så här tapp, 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 så att det simulerar ljudet av regn och då kan det få maskarna att komma upp. Det går alltså att charma fram dem.
Nej, men nej, det är exakt det där enda sättet att liksom endera att de dränks eller att de blir rädda för att bli dränkta. Inte hjälper det någon med någon T.S. Eliot eller flöjtspel förstås. Så ja. Därför är det ju en märklig tävling eftersom det bara finns ett enda sätt.
Ja, okej. Okay. Men om det då det sättet du skulle göra på, så tror jag att du skulle bli så otroligt arg på de här maskarna. Och att det finns också risk att du skulle bli våldsam med dem, tror jag. Att du skulle, att om det kommer en liten mask så tror jag att du skulle liksom dra upp den. Och det får man inte göra heller. Att man får inte liksom skada dem. Att det är liksom charm, don't harm, stod det på ett plakat.
Men maskarna har inte nervnätverk, inte vet de något annat än överlevnad.
Men lyssna på dig, det skulle du ju säga sen när du står där med en halv mask och domarna är jättearga på dig.
Jag blir bara så beklämd att efter 25 år av vänskap så har du sån märklig bild av mig som just det här nu då, att jag tydligen inte har tålamod. Jag som...
Nej, men det, jag tycker det som är intressant i det här, alltså det som jag var inne på, de här mikrofenomenen som på något sätt har färglagt den här bilden av dig, och det, jag skulle aldrig på något sätt själv komma på att tänka att jag undrar om Kai skulle vara bra på att locka maskar ur marken, men när jag såg den här videon så bara kom det bara så här plopp direkt att det här skulle Kai vara helt shit på, och att det kommer ju någonstans ifrån.
Vi har ju nu en trädgård och jag sitter ju och påtar där dagligen då. Vi försöker nu, eftersom det är vårt första år här i den här nya lägenheten, så försöker vi se vad som växer där nu då, innan vi som börjar göra några drastiska förändringar. Och den är ganska kaotisk, den här trädgården. Men jag har ju alltså ren, vill du hittat sån maskrik jord. Och där finns också tyvärr sniglar som vi försöker plocka bort och sätta i sådana här ämbar och ska föra bort dem. Men jag sitter ju alltså vid och luckrar upp jorden och gör det som fint och skönt för maskarna för att de ska förvandla vår trädgård till ett liksom näringsrik och levande ställe.
Jo, alltså, men det har jag inte liksom ifrågasatt. Det kan nog hända att du är jättebra på att på något sätt förbereda marken så att den är otroligt gynnsam för just maskar. Alltså så, det tror jag nog, men jag tror inte att du skulle kunna vara på ett sånt sätt att maskarna skulle vilja komma upp till dig. Det tror jag inte. Jag tror att de väntar där liksom vid ytan tills de ser Nico. Och då kanske de kommer.
Det är en så märklig bild av mig. Folk vill väl vara med mig. Folk är ju jätteförtjusta i mig och vill klättra upp ur jorden för att vara med mig. Alltså, det är ju lätt att sitta där ute i skogen där det inte finns något folk som ens har möjlighet att hitta dig och påstår då att jag är någon sån här obehaglig typ som ingen vill vara med. Eller vad är det du säger nu?
Nej, jag har inte sagt att du är obehaglig att ingen vill vara med dig, utan det är bara jag har en tydlig känsla av att du inte skulle vara så bra på att få fram maskar. Och det är någonting undermedvetet, men det är väldigt starkt. Och jag tror ju också att många skulle hålla med. Alltså jag tror att om vi skulle göra en omröstning i Ted och Kajs omklädningsrum på Facebook, att vem av oss två till exempel som skulle vara bättre på att locka fram maskar, så jag är ganska övertygad om att de flesta skulle tro att jag skulle vara bättre på det. För jag tror att många andra också skulle uppleva att nej, men det skulle nog inte Kaj vara bra på. Han är ju bra på mycket, men med att locka maskar, nej, det är nog inte Kajs grej.
Vem vann då? Och liksom, är det som att den som vinner så har som 2000 maskar och så de andra har som 3 maskar, och det är som helt uppenbart någon som är bäst på det här?
Det var lite oklart, för att det var som jag såg en video från det evenemanget av någon som hade varit med där, så att det kom inte riktigt fram liksom hur tävlingen faktiskt var. Jag gissar att det antingen var så att den som fick först upp en mask, eller sen då att det var under en viss tid så skulle man få x antal, att antingen eller, men det var en jättefin pokal. Och det var en sån här känsla av att det var nog liksom själva deltagandet som var viktigt och inte liksom vem som vann. Men att alla som var där, de var all in, och vissa var till och med utklädda till maskar och sådär. Det såg väldigt trevligt ut. Och det är som sagt alltså någonting som jag tänker att i något skede när jag inte har någonting bättre för mig så ska jag försöka ta det här till Österbotten. Om det inte redan existerar, men jag tror inte att det finns.
Jag inser nu att mitt första förslag alltså att jag skulle ställa mig och pissa på jorden, det skulle ju inte få mig att verka sympatisk bland de andra tävlarna eller publiken. Bo en bormo, bo två österbottning som talar sitt så popna popcorn så börjar vi popp nu denna popcorn så börjar vi lys på Ted och Kai. Apropå att charma maskar då, jag har jag har flyttat till ett nytt ställe och har lärt känna våra grannar. Och nu så är mina föräldrar på besök här. Mamma är just nu i nedre våningen och håller på och gör kaffe vad det låter. Mm-hmm. Eftersom det bubblar där nerifrån. Så har vi ju rört oss här då på gården och tittat på grannskapet. Och så mötte vi några grannar och så här. Och vi bor alltså granne med en ormtjusare. Som alltså,
va?
Ja, som alltså en riktig ormtjusare som har haft det här som sitt yrkesliv. Hon är numera pensionär. Hon har gjort sig av då med sin orm.
Alltså en pensionerad ormtjusare. Och nu pratar vi då alltså en äkta ormtjusare. Alltså att någon som spelar oboe åt kobror.
Ja, som alltså jag antar då uppträder. Alltså det är ju ett väldigt speciellt yrke och jag är ju lycklig över att det finns någon som har faktiskt gjort ett yrkesliv av det här. Jag har ju aldrig mött någon förr och aldrig tänkt att man kan göra då säkert ett helt arbetsliv av det. Men det är väl just att i ett land som Finland så finns det typ rum för en ormtjusare. För att det är just tillräckligt många svenshäxor och någon sorts, jag vet inte, kanske någon skola till och med som beställer då ett uppträdande,
ja,
så att man kan resa runt i hela landet och göra det här till ett yrkesliv.
Så det är alltså en person som har haft ormar och som far med ormarna till olika svensexor, just alltså det är det.
No, alltså jag har inte ännu riktigt haft möjlighet eller kanske inte heller våga fråga som detaljerna kring det här yrkeslivet som hon har alltså bakom sig. Hon är pensionerad nu då.
Mm. Hur kom det fram alltså så där när du träffade den här människan att på något sätt såg man på henne direkt att oj, det där är nog en ormtjusare och så började man prata om det. Eller var det så där att, ja vad har du jobbat med då? För att jag tänker att man blir ändå ganska överraskad när någon säger att man är ormtjusare.
Ja, och det hördes alltså först, eller vi hade hört då via andra grannar då.
Ni hörde en så här.
Här bor en ormtjusare. Men sen också då när vi träffade henne då, jättetrevlig människa och så här och sa ju då att hon är då för detta ormtjusare. Men ja. Jag tycker också, och det kan ju hända bara för att jag hade den här vetskapen redan då innan, men att hennes blick sa att ormtjusare. Alltså det var någonting hypnotiskt.
Så hon var, alltså ja, för jag tänker ju när du liksom, om man ska säga att jo, att grannen är en pensionerad ormtjusare, så då tänker man ju nog direkt alltså att det är någon som ser ut som en fågelskrämma. Alltså en galen människa, tänker man ju.
Nej, man tänker väl att det är någon som har en otroligt dominant energi och en väldigt just hypnotisk blick som vill du får också en reptil att på något vis lustra och som underkasta sig.
Jag vet inte, vi har kanske olika infallsvinklar där, för att jag tänker nog att om man är ormtjusare så då står det på Facebook att man har gått i livets hårda skola och att i något skede så lämnar en ex-pojkvän en orm i ens lägenhet och så är man så där att nej, men nu kan jag väl vara ormtjusare.
Men nu är ju det här en seriös yrkesperson, det här är ju inte nu någon som... Det här är ju inte en spurgo nu som bara liksom
nej, men för det är
en dag blev bästa vän med en huggorm som hen hittade i rännstenen.
Ja, men det låter ju som spurgo och huggis på nya äventyr. Det här.
Ja, jag vet inte nu detaljerna, men jag tänker att man eventuellt måste ha tillstånd för att få till exempel äga en boa constrictor i sitt hem. Det här vet jag inte om är så, men jag kan föreställa mig att det är något som omgärdas av regler. Och det klarar ju inte en random spurgo av som har gått livets hårda skola.
Nej, jag är ju bara när jag jobbar jag ganska mycket med barnkultur och sådär, och jag upplever ju nu att det här är ju en otrolig idé till en barnbok, alltså att om en spurgo som har så mycket promille i blodet, alltså att när den här huggormen biter om och om igen så blir den full, den här huggormen också, och att det är därför de har ett nästan symbiotiskt förhållande, och att den här huggormen har bitit spurgon så mycket så att tänderna har blivit rubbade. Men att de är liksom båda två fulla och glada.
Så har du just att det här är en bra idé till en barnbok?
Ja, men det låter så där på något sätt att en så här, kanske så här retrobarnbok, för det var förr i tiden, men att ändå så här.
Det där är ju liksom barnboksidéernas motsvarighet till att stå och pissa på gräsmattan och locka fram ormar.
Nej, men i nästan varje Astrid Lindgren berättelse så är det ju en trevlig spurgo med. Så att det är liksom en sån som jag tänker på. Men att det är någonting väldigt charmigt över det, att man har en huggorm som också blir full för att den äter sugarens blod typ, som har så mycket promille. Det var bara en rolig parentes, men okej, alltså det här är då, den här ormtjusaren är, det är liksom en professionell ormtjusare som tillhör Finlands ormtjusarfackförening.
Men det som jag framförallt har glatts över är ju att nu bor vi ju på ett fantastiskt ställe när liksom grannen är ormtjusare. Och alltså vi har också andra underbara grannar. Det här är ett väldigt så här gemenskapsorienterat område. Alltså grannarna umgås, hälsar på varandra. När man är i sin trädgård så liksom frågar de hur man har det. Och så säger man att ja, jag har problem med den här kirskålen här. Och säger, men ja, men det var. Jag har precis rätta verktyget för det. Kom och låna mitt kirskålborttagarverktyg. Och så här. Och sen så är där då någon ormtjusare som har någon intressant historia från någon svensexa någonstans i Rautavaara. Mm. Och alltså det är som ett underbart grannskap. Och så är det band som spelar överallt också. Alltså det är så här väldigt bohemiskt. Och alltså människor, färgstarka människor bor här.
Men är det alltså, för du beskriver ju som en sorts Christiania här nu. Alltså är de alla knarkare där du bor? Alltså har du flyttat in i någon så här liksom
Christiania är ju en fri, alltså du associerar ju förstås Christiania bara med knark, men där bor ju just frisinnade liksom ja, kreativa människor.
Du beskriver ju någon sorts så här hippietid där det spelar band, spelar överallt och det kommer trevliga ormtjusare som lånar verktyg åt en och sådär. Alltså det låter ju väldigt, väldigt konstigt, och det låter ju inte som att det är ett ställe i Finland framförallt.
Nej, men alltså exakt, och jag tyckte, alltså när du sa Astrid Lindgren, så det här är ju väldigt så här Astrid Lindgrenskt tycker jag. Att det bor intressanta personligheter i ett jättevackert, pittoreskt litet område. Och så är det lyckliga barndomar här.
Men är det där då? Alltså borde du då ordna nu i grannskapet, alltså i era trädgårdar, så skulle du ordna en sån här maskcharmtävling? För det låter ju som någonting som alla dina spurgovänner skulle gå igång på.
Ja.
Kanske vi kan räkna lite på det sjunger åt maska.
Ja. Jag måste ju nästan anta den här utmaningen nu då och bevisa att jag inte skulle jag säkert vinna den här tävlingen, men jag skulle vara där i mitten som de flesta andra. Maskarna har inget emot mig och de är inte heller kanske jätteförtjusta, men varför, maskar ska inte vara förtjusta igen.
Det är jättebra när man är spurgo också, så där när man blir fast för att man urinerar liksom på offentliga ställen, så kan man ju alltid säga att nej, jag ska locka fram lite maska.
I år ska jag få det pokal.
Ja, men så här på tal om charmerande närmiljöer, så vi håller ju på med det här husbygget hela tiden, ganska mycket där nu. Jag har börjat sätta golv. Det går framåt och man är ju väldigt medveten om att det blir vår och att det blir sommar när man har ett hus i skogen. Och något av det finaste som finns är ju ljudet av göken som hörs alltså, i princip dygnet runt där. Alltså, koko, koko. Väldigt, väldigt fint. Och någonting som jag på något sätt inte hade tänkt att ja, det där är ju nog ett fint ljud att höra.
Det beror ju på från vilket håll du hör den dock. Det känner du ju till säkert.
Nej, från vilket håll?
Ja, om det är från väst så är det bäst. Och är det från öst så är det tröst.
Jaha.
Men är det från söder, då är det döder.
Va, Men är det från norr då? Då är det porr.
No, jag vet inte om det finns någon norr, men kan jag... Men ja, men du har blivit medveten om att det finns fåglar alltså.
Ja, det har jag blivit medveten om. Men jag började bara tänka på göken. Och så kommer jag ihåg en... Det var min morfa som berättade när jag var liten om gökträ. Och det hade jag inte tänkt på jättelänge förrän det var min bror som påminde mig om det här när vi lyssnade på göken. Alltså att morfa då sa att man ska få till gökträ. Ta och få och ses under gökträ. Och det han menade då var alltså att göken är väldigt skygg och att det fanns som en utmaning. Alltså det här var väl liksom så här före krigets YouTube-challenge ungefär. Alltså att man som ung person då ska vara tillräckligt skicklig på att smyga sig så att man lyckas ta sig till trädet där göken sitter. Och om man gör det, då får man önska sig någonting. Och enligt då min morfar så han hade lyckats det. Alltså att han kom till gökträ och han hade önskat sig någonting. Och det blev så som han hade önskat sig. Men han sa aldrig vad det var.
Ja, det är ju en viktig del av historien som saknas här. Då.
Ja.
Men... ja. Det här... Sluta historien här alltså.
Ja, historien slutar här. Jag tänkte bara mest att det här... På något sätt den här myten om gökträ. Att är det någonting som du har hört också? Eller är det någonting som... Min morfar kanske hörde av någon ormtjushärska.
Jag har aldrig hört om gökträ eller om den här traditionen eller den här utmaningen.
Ja.
Men jag är ju inte på TikTok nu, så jag antar att jag skulle inte ha varit på 30-talets motsvarighet till TikTok heller och så här varit medveten om dessa fantastiskt roliga utmaningar.
Nej, men det här är ju en bra utmaning och Lo är ju väldigt, han är ju väldigt inne på det här nu, att han ska till gökträ. Och det är ju ganska som ett så här tips till föräldrar. Alltså att om ni vill att ert barn ska försvinna i skogen en hel dag. Så då kan man säga att ni ska ta er till gökträ. Och så kan man ta det lugnt sen då. Det som kommer hem.
Det är som det här att hämta rumpadraget. Som min morfar använde på mig. Alltså när han ville bli av med mig så sa han att jag skulle fara till någon annan gård och hämta rumpadraget. Mm. Det finns alltså inte. Men jag ville ju hjälpa morfar så jag gick ju dit och frågade efter rumpadraget. Och så skrattade de åt mig.
Det som de egentligen borde ha sagt är liksom att jag har, men ska han ha vänster rumpadrag eller höger rumpadrag? Och så måste gå liksom tillbaka och fråga det. Och så måste som ännu få tillbaka sen dit.
Ja, så man bara liksom superchargar den kommande besvikelsen när man till sist inser att man har blivit totalt grundlurad.
Blir du arg på din moffa sen då?
Moffa var min bästa vän. Och det här är vatten under broarna. Men jag är fascinerad av gökträ ännu. För att alltså, göken är väl känd för att den inte alls är så blyg och rädd. Utan den är ju en sån här jävel som lägger sina ungar eller sina ägg i andra fåglars bon. Och så liksom får någon annan fågel ta hand om deras ungar. Och så blir ungarna stora och typ dödar sina halvsyskon och allting.
Alltså det är ju vidrigt är det ju. Och på något sätt så jag har lite svårt med det också att man är sådär, hör ni göken? Och det är på något sätt så fint ljud och sådär. Men att sen är det ju liksom vidrigt vad de håller på med. Har du sett de här videorna där det är en sån här liksom blind fågelunge som gör allt vad det kan för att mörda de andra äggen och bara liksom knuffar bort det och håller på? Och det är ju en sån sjuk instinkt. Alltså att det finns såna där djur.
Det är nog bra att jag inte är på TikTok tydligen. Det här låter helt hemskt det här. Men jag är fascinerad av att man får önska sig någonting. Och vad din moffa önskade. Jag tänker, var någon som han som då växer upp då i Pormo. Det är liksom, jag antar att det är efterkrigstiden eller kanske till och med under kriget.
Jag antar ju att han var som en ung man när han gjorde det här. Så att man skulle ju anta att att det är liksom en ung mans önskan.
Att göken alltid ska gala i norr. Ja, mamma och pappa är ju alltså här. Mamma har ju då tydligen kokat kaffe. Hon har ju med sig kaffe när hon kommer. Det är ju alltid det här enda märket som jag nu inte kan då säga, för det här är ju en svenska yllepodd. Men det är det här riktigt billiga och äckliga finska kaffet som är det man dricker.
Ja.
Så jag har ju så här sura uppstötningar nu då, för att hon vägrar ju då dricka vårt kaffe, och då dricker ju jag förstås det som hon har med sig då för att vara till lags och så här. Mm. Det var också när vi reste, jag och mamma, till Paris för 8-9 år sedan. Så då hade hon ju med sig det här finska kaffet
i
kappsäcken. Och så var jag, mamma, vi är liksom i kaffekulturens huvudstad. Det godaste kaffet i världen på riktigt finns här utanför vårt hotell. Men istället satt vi då på hotellrummet och drack det här vidriga, sura kaffet då, som hon hade packat med sig.
Men på något sätt är det också så där respekt till det. Alltså att hon vet vad hon vill ha. Hon vet att i Paris så kommer hon inte att få det kaffe hon vill ha. Så då tar hon med sig.
Men hon är lycklig att vara här. Hon tycker att vi har skaffat ett fint ställe för Kajus att växa upp på. Kajus har varit här och har ju älskat att få vara med famma och faffa. Och det har varit jättefint på alla sätt. Vi har diskuterat mycket, och det är inte så ofta man ändå som medelålders man hinner riktigt umgås med sina föräldrar, så jag är jätteglad att de är här. Det har varit mycket nu för att jag har skrivit en bok där mamma figurerar också.
Mm.
Så vi har pratat mycket om det här också. Det är ju diskussioner här och var. Människor har läst boken och vill diskutera med både henne och med mig och så här. Och det är ju fint och speciellt att det är så också. Hon säger, mamma dock, att hon ska skriva en motbok.
Jaha.
Och det tycker jag bara är en intressant genre.
Alltså att hon är då med i din bok, och att hon skulle vilja liksom skriva en bok som är på något sätt motsatsen då till det där. Alltså skulle det handla då om att hur man uppfostrar en son?
Jag har ju uppmuntrat henne att hon ska ju göra det här. Jag tror ju tyvärr inte att hon kommer att skriva den här motboken, men jag skulle ju jättegärna läsa den. Mm. Det är ju faktiskt nästan det jag efterlyser i min bok, att jag skulle vilja liksom förstå hennes och pappas tankegångar när de uppfostrar oss barn. Och liksom hur de såg på det innan vi fanns, och hur de planerade och vad de tänkte.
Men det skulle ju inte ens behöva vara så. Jag menar, hon skulle bara kunna skriva en sorts lista med dumma saker du har gjort som barn, och liksom så här konstiga idéer du har haft och sådär. Och så skulle det på något sätt vara en underhållande bok, och så skulle det bredda lite den här bilden man har av Kai Korkeaho också.
Men skulle det vara liksom ett bra svar på min bok, där jag som försöker gå till botten av vad föräldraskap innebär och alla de känslomässiga processer som man går igenom när man blir förälder? Och så skulle hon bara som göra en lista över när jag har liksom...
När Kai var 5 år så åt han tvättmedel hos mamma och moffa.
Ja, och så skulle det vara en motbok.
Sen bajsade han på bordet. Det skulle vara en jättebra bok.
Jag skulle vilja läsa en massa motböcker. Jag satt och tänkte att man skulle vilja läsa ändå en bok om Emilie Lönnebergas pappa. Eller alltså där han skulle på något vis förklaras, till exempel. Alltså litteraturen skulle ju behöva perspektiv på vissa karaktärer och så här.
Det är ju någonting som fanfic är väldigt bra på. Alltså att man utgår från ett verk och så skriver man då ur en annan persons perspektiv.
Så mamma skulle skriva fanfic om mig då? Eller någonting?
Eller det bästa så skulle vara att hon skulle skriva liksom precis samma bok, men att du eller Nico ska kunna trolla.
Det är väl då alltså vi trollar fram ett barn åt oss då, så är det boken slut. Ja, men jag ska gå ner och dricka en kopp kaffe till, diskutera med mina föräldrar. De ska fara idag, de har varit här nu 3 dagar, och det blir ju tomt i huset utan dem.
Kan du fråga av dina föräldrar att vem de tror, alltså av dig eller mig, att vem tror de ska vara bättre på att locka fram maskar ur marken?
Och mamma säger ju, hon lyssnar ju på podden, hon säger ju att hon är alltid på Teds sida.
Ja, hon har sagt det åt mig också. Så jag tror ju nog att hon skulle tycka att jag ska vara bättre på det.
Nästa gång jag kommer till Pormo så ska vi få mate. Och då ska vi gräva efter mask före. När jag har fått mina 10 första mörtar och abborrar, så står du ännu där och liksom försöka locka maskar med någon napolitansk pizza och någon liksom dyr elektronik.
Alla mörtar du drar upp är bara så, smakar så piss i den här masken.
Fick du en barnboksidé till nu?